Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag med Tove Wahlund. Välkommen.
Hej, tack.
Hej. Nu ska vi se, du ska presentera dig rätt här. Du är psykolog och nyligen disputerad.
Ja, precis.
Eller det var ett år sedan ganska.
Ja, exakt. Knappt ett år sedan. Precis innan pandemin slog till så lyckades jag disputera med buller och bång.
Det var den sista festen jag var på innan allting stängdes.
Ja, men det är härligt. Då finns den i ditt minne.
Ja, det var en bra fest. Så att, bra att det var den sista. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om ditt doktorandprojekt var det väl egentligen?
Ja, men precis. Mitt forskningsområde.
Som är oro.
Ja, det är det som jag är intresserad av och hållit på mycket med. Så det pratar jag gärna om.
Stort ämne. Vad menar du när du säger oro? Om man ska liksom försöka smalna av det.
Ja, men precis. Och det är verkligen som du säger. Det är ju ett brett ämne. Och det som jag framförallt har forskat på är när oron börjar ställa till det för folk. För oroa sig, det gör ju de allra flesta av oss. Men det jag syftar på är oro med liksom malande tankar om sånt som skulle kunna hända. Och de här malande, jobbiga tankarna gör att man börjar må dåligt. Och man får också en känsla av att det är svårt att släppa oron. Även om man tänker att jag behöver inte oroa mig mer, så blir man liksom ändå kvar i orostankarna. Så det är det jag tänker på som någon slags överdriven eller ohjälpsam oro.
Ohjälpsam, just det. Men förlåt, den här distinktionen tjatar jag alltid psykologer om. Det här med skillnaden mellan oro och ältande.
Ja, just det. Precis. Ja, men det finns...
vad skulle du säga är skillnaden där? För båda är ju så här, att man fastnar i negativa tankar. Men ja. Vad är skillnaden mellan oro och ältande?
Exakt. Ja, det är ju möjligen är det lite hårkliveri ibland när man ska skilja mellan de där sakerna. Det är ju liksom jobbiga tankar som snurrar runt i huvudet. Och det är ju inte som att det finns totalt olika sorter. Men jag tänker att det som verkligen är typiskt för oro, det är ju att man oroar sig över sånt som ska hända i framtiden. Sånt som skulle kunna ske. Jag tycker att orostankar ofta karaktäriseras av så här, tänk om tankar. Tänk om jag missar bussen, eller tänk om jag blir sjuk, eller tänk om pandemin aldrig tar över, eller vad det kan vara för någonting. Så det riktar sig ofta mot framtiden. Ältande skulle jag säga kanske mer handlar om att man är väldigt upptagen av sånt som har hänt. Och har svårt att släppa sånt som har hänt. I stora drag kanske man kan säga att ältande mer hänger ihop med att man känner sig deprimerad eller nere, medan oro mer brukar hänga ihop med någon slags ångestupplevelse.
Att man får snarare hjärtpulsen går upp när man oroar sig och den går ner när man ältar.
Ja, men kanske något åt det hållet, tänker jag. Så det påverkar hur man känner sig medan man håller på med det här. Men det är klart, båda de här fenomenen är ju liksom jobbiga tankefenomen som kan vara svåra att släppa.
Men, och den distinktionen kanske precis inte är lika viktig nu. Men däremot skillnaden som du var inne på med ohjälpsam och hjälpsam oro.
Ja, den tycker jag är viktig. Och anledningen är väl att jag tänker att det är viktigt att tänka på att de flesta av oss oroar oss ibland. Vi människor kan oroa oss och vi kan tänka på sånt som ska hända i framtiden. Och då gör vi också ofta det. Och det behöver inte vara ett problem att man oroar sig.
Sen är det är väl nödvändigt att man gör det? Annars skulle man ju inte få någonting gjort alls.
Ja.
Om man inte tänkte på saker som kan hända.
Ja, nej, men verkligen, precis.
Det.
Jag tänker att det har haft liksom historiskt ett jättestort överlevnadsvärde. Att vi kan föreställa oss saker som kan skita sig och vara farliga. Och så kan vi agera på dem. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att kunna oroa sig. Sen är vi ju olika. Vissa jag tror att många känner någon sån person som är så här, ja men vad får igång den där personen? Vad får den att börja oroa sig? Det finns typ ingenting. Och sen finns det de som har mycket, mycket lättare att börja oroa sig. Så att det finns ju en stor bredd i hur vi funkar. Men absolut, det finns ett värde i att kunna oroa sig, kunna tänka på faror och hantera dem. Men sen finns det ju för vissa personer också den här benägenheten att oroa sig alldeles för mycket. Och då kan man kalla det till exempel för ohjälpsam oro. Att oron leder inte till att man tar itu med ett problem, utan oron leder egentligen bara till mer oro. Och man fastnar liksom i oron och det här blir jobbigt och plågsamt. Så att där tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att liksom oron skiljer sig kanske inte i vad man oroar sig över, utan det skiljer sig snarare i hur mycket man oroar sig och hur det får en att må.
Vad är de typiska sakerna som barn och tonåringar oroar sig för?
Barn och tonåringar oroar sig mycket över sociala situationer och relationer. Så vad andra tycker om dem, sin egen plats som i liksom sitt sammanhang. Barn och framförallt ungdomar skulle jag säga oroar sig mycket över skolan. Så prestation i skolan, hur det ska gå med prov och betyg och sådana saker. Men det finns ju också mycket i världen som man kan oroa sig över. Jag tänker på miljö och klimat. Och sen den rådande situationen nu här, vintern 2021. Mycket att oroa sig för med pandemi och världsläge och så. Så det finns liksom många olika ämnen som man kan oroa sig.
Ja, men det där var ju bra att de här exemplen som du tar upp, ja, men till exempel klimatet då, det är ju en rimlig sak att oroa sig för också.
Ja, absolut.
Förlåt, upprepa det där som du sa där med hjälpsam och ohjälpsam. Varför är det inte hjälpsamt att man oroar sig jättemycket för klimatet då?
Ja, precis. Ja, men det är en så viktig fråga. Och jag tänker att det hänger mycket ihop vad oron leder till. Så att jag tänker mig att ett exempel på hjälpsam oro. Man kan ha en hjälpsam oro över klimatet. Så att oron finns där. Och det leder till att man faktiskt försöker skrida till handling. Jag tänker att vi har ju sett under de senaste åren tusentals ungdomar som faktiskt har tagit den här oron på allvar och försökt skrida till handling. Och då kan ju verkligen liksom oron vara hjälpsam. Den leder oss framåt. Om man tar ett mer vardagligt exempel så kanske det är oro över skolan till exempel. Över någon läxa som man funderar över. Och att man är orolig. Har jag förstått läxan rätt? Och skrider man då till handling på något sätt, att man mässar en kompis eller man mejlar läraren eller någonting för att försöka reda ut det här, vad var läxan egentligen? Ja, men då är det ju inget fel på den där oron, det är ju inget problem. Men ohjälpsam oro handlar ju om att man fastnar i själva oron. Läxan, vad var den där läxan? Usch, vad jobbigt, och jag vet inte, och tänk om jag har missförstått och gör bort mig imorgon när jag har tagit med mig det här pappret, det kanske var helt fel, eller... samma oro över klimatet, att man bara sitter hemma och doomscrollar eller vad det heter, att man bara sitter och läser om allt hemskt som klimatförändringarna innebär och att man faktiskt fastnar i det. Ingen kan ju lösa liksom klimatkatastrofen på egen hand, det är ingen tonåring som kommer, även om vi har en som ligger ganska framkant där, så liksom, det är inget man löser på egen hand, men oron behöver efterföljas av någon typ av liksom handling, att man jobbar med det här på något sätt för att det inte ska bli en ohjälpsam oro som liksom tar över i sig.
Den är bara frifräsig här. Är det rätt att tänka att oro om i meningen att man liksom identifierar ett problem och sen går vidare till att lösa det problemet? Det är oproblematiskt. Men om man fastnar i att bara identifiera det och identifiera det och identifiera det och identifiera det, det är det som är det ohjälpsamma.
Det tycker jag är en bra beskrivning. Det tycker jag stämmer. Att man är kvar i att identifiera problemet kommer inte bli hjälpsamt. Det som ofta händer då är också att man börjar identifiera en massa andra problem. Det är sällan att man bara stannar kvar vid ett enda problem. Utan det är ju
och sitter
också
och
så...
säger samma problem hela tiden.
Exakt. Utan liksom tendensen där är ju att så här, man börjar med något och sen är man plötsligt i ett helt annat problem och sen så har det gått en timme och man mår skit och man har bara suttit och tänkt på allting hemskt som skulle kunna
just
hända.
Det. Inte nog med att klimatet, jag vet heller inte vad mina kompisar tycker om mig och jag vet inte hur jag ska göra med provet nästa vecka och jag vet inte
exakt
vad jag ska göra, plugga på gymnasiet.
Exakt.
Och jag vet inte.
Exakt. Och finns det ens någon framtid och varför ska jag överhuvudtaget anstränga mig nu när jag inte ens vet om liksom, kommer jorden vara densamma när jag är, och så är man liksom väldigt långt ifrån här och nu och det man kanske faktiskt skulle behöva ta itu med.
Just det, okej. Okay. Så, precis. Att identifiera problem i sig eller att oroa sig i sig är inte problematiskt. Det låter nästan som att man måste kunna göra det. Men vad det leder till, det är det du säger som är det dåliga.
Det tycker jag är en viktig aspekt av hur oro funkar och när det är liksom problematiskt och inte.
Mm. Innan när vi pratade så sa du det här begreppet kontrollbeteenden.
Mm.
Förklara vad du menar med det.
Mm. Jag tänker att man oroar sig brukar ju, i alla fall för många, hänger ihop med att man tycker det är jobbigt att inte veta hur saker och ting ska gå. Det känns obehagligt att man inte vet om någonting kommer bli ett problem eller inte. Eller just den här osäkerheten, nu har jag det här banala exemplet med läxan, men jag tänker att det är ganska typiskt för hur det kan vara för unga personer. Liksom, jag vet inte om jag har förstått läxan rätt, jag vet inte om jag har gjort rätt, och det är liksom det som är så obehagligt. En del hamnar ju då i att man låter bli att ta itu med det här problemet. Men andra kan hamna i att man använder alldeles för mycket kontrollbeteenden. Alltså att man gör alldeles för mycket för att bli säker på att det inte är någon fara. Man kanske både messar kompisen och mejlar läraren och frågar föräldrarna 3 gånger om man har förstått läxan rätt. Och gör läxan, men sen gör om den för att man kanske var osäker på om man hade gjort rätt. Och det där skulle jag säga är ett exempel på liksom kontrollbeteenden. Att man håller på väldigt mycket för att försöka bli säker på att allt ska gå bra. Och på det sättet försöka bli av med oron. Jag kan verkligen känna själv att jag förstår den impulsen. Jag tycker inte att det är konstigt att man försöker bli säker på att allt ska gå bra. Men om man liksom håller på jättemycket med det där, så kommer man efter ett tag märka att det hjälper inte för att ta bort oron. Man blir inte 100% säker, utan det finns fortfarande någon liten risk att något har gått fel. Och då verkar det snarare ha någon slags liksom, verkar snarare liksom driva på oron än att ta bort den.
Så då är det ändå att man problemlöser, men man problemlöser och det får aldrig något slut.
Nej, exakt, precis. Man är liksom helt upptagen med att man ska bli helt säker, och man vågar liksom inte riktigt släppa taget heller. Så det är liksom det är just därför att jag tycker att oro är så himla intressant, för att det finns den här liksom balansgången mellan att liksom våga vara osäker men också våga ta itu med problem liksom.
Mm.
Känner man någon som är väldigt orolig, så kan man nog känna igen att det finns en del sådana här beteenden som inte är så himla hjälpsamma, där man liksom håller på för mycket.
Vad sa du? Exempel då skulle kunna vara vadå? Att man frågar föräldrarna om det är okej?
Okay, ja, eller? Till exempel. Man har en uppsats, man skriver på den, och sen så är man jätteosäker på, är det här tillräckligt bra? Och så kanske man mejlar läraren igen och frågar, har jag verkligen förstått rätt? Var det så här jag skulle skriva? Men sen får man ett svar och sen känner man sig ändå osäker på om det är tillräckligt bra. Och så frågar man föräldrarna, funkar det här? Tror ni att det är okej? Kan ni läsa och korra? Och, ja. Så att man liksom inte vågar lita på att ja, men det här får kanske duga. Eller jag provar så här och så får vi se om det var det här läraren hade förväntat sig. Utan man vill bli säker på att det är okej. Liksom. Det skulle vara ett exempel på ett kontrollbeteende.
Vi sätter det lite på pottan. Tror du att det har ökat hos ungdomar att de oroar sig mer än till exempel när du och jag var tonåringar?
Alltså jag tycker att det är en jätteintressant fråga. Och gissa om jag när jag skrev min avhandling har försökt leta efter liksom, stöd för det i forskningen. Jag har inte hittat det. Det finns liksom indikationer på det. Det finns något som heter folkhälsoenkäten, tror jag, som liksom talar för att det kanske har varit en liten ökning. Och jag tycker också att liksom, anekdotiskt, när folk pratar om hur det är att vara tonåring idag, så pratar man mer om oro och ångest och sådär. Så mitt svar är att jag vet faktiskt inte. Och jag skulle gärna se liksom lite mer rigorös forskning på det, som man kan följa över tid.
Men det är ju lite en omöjlig fråga att svara på egentligen, om man inte har en tidsmaskin.
Ja.
Och inte ens då.
Det jag hör är att många oroar sig över skolan. Och det tänker jag kan vara liksom bra att veta för folk som träffar tonåringar. Att många beskriver att de känner sig oroliga över skolan och sin prestation där. Och det där är en sån där sak som jag funderar över. På vilket sätt ser skolan annorlunda ut idag? Och är det så att det faktiskt leder till mer oro? Eller, ja, hur ser det ut? Jag skulle hemskt gärna vilja veta mer om det, och jag tror att det finns forskningsfrågor som väntar på att besvaras på det området. För att just skoloro tycker jag verkar vara vanligt.
Jättestort ju. Och social oro. Och då har jag alltid tänkt att det måste vara svårare med sociala medier idag. Att man inte kan släppa grejer, utan att man kan alltid gå in och kolla på någons Insta, eller man kan alltid kolla vem som har snappat och inte snappat.
Eller hur? Ja, men visst, om man tänker sig att just den typen av grejer, att jämföra sig, det verkar ju vara som att trycka på en stor knapp inom oss människor. Vi vill gärna inte vara sämre än andra. Och sen tillgängligheten, det är klart att vi liksom, rent teoretiskt kan man tänka sig att det absolut kan driva på oro. Så det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet också.
Men omöjligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Men vi ska prata om, eller först ska vi prata om vad man inte ska göra. Eftersom det du håller på med nu är en forskningsstudie om hur man ska jobba med oro.
Ja, precis. Och
vad har ni liksom, vad är er idé om vad man inte ska göra som förälder eller som vuxen?
Ja, men precis. Alltså vår idé, det vi tror är att det är lätt hänt för föräldrar att liksom hamna i strategier som inte är så hjälpsamma för ungdomen som oroar sig. Så att vi kan tänka oss att de vuxna som finns runt omkring ett oroligt barn eller tonåring, de kanske trillar ner i, vi kallar det för föräldrafällor, men liksom det är helt enkelt bara att man trillar in i en strategi som inte hjälper så himla mycket. Och då tänker vi att det finns några olika sådana varianter som man kan bara vara lite uppmärksam på som vuxen i närheten av en orolig tonåring. Att det här är lätt hänt att jag gör, men det kanske inte kommer hjälpa mig så himla mycket. Då tänker vi oss att en av dem är, kallar vi för diskussionsfällan. Alltså att man fastnar i att hålla på att diskutera med sin ungdom eller den här ungdomen väldigt mycket hur stor risk det är att saker och ting ska hända. Så när ungdomen är orolig och säger, men tänk om jag misslyckas på det här provet eller någonting, så börjar man som vuxen då hålla på att diskutera och säga, nej men det tror jag inte är någon risk, och du som är så himla duktig, det har gått ju jättebra hela terminen, och nu har du ju fått extra stöd här med det här och sådär, så det här kommer gå jättebra. Och det brukar inte vara så hjälpsamt. Jag vet inte, de flesta som har pratat med en tonåring någon gång har nog märkt att tonåringar är inte så benägna på att gå med på ens argument. De kommer på motargument istället hela tiden.
Så det som händer då är bara att man fastnar i en sån pingpongmatch?
Ja, exakt. Man ska liksom diskutera sig fram huruvida någonting kommer gå bra eller inte. Som vuxen kommer man inte vinna den matchen, utan tonåringen kommer komma på fler argument till varför det är stor risk och fara.
Så man bara lägger 30 minuter på någonting och sen har man...
Ja, och så är man snarare arg och irriterad när man är klar där, snarare än att man faktiskt har mött varandra i det här. Så diskussionsfällan kan man vara lite uppmärksam på.
Mm.
Sen har vi även något som heter försäkringsfällan, som är att man snarare går in och försöker, ja, de ligger ju ganska nära varandra de här, men diskussionen blir mer av en liksom argumentation kanske. Försäkringsfällan är att man bara försöker lugna och säga, men det kommer gå jättebra, det är ingen fara. Och här kan liksom ungdomen också hamna, eller barnet hamna i att det söker försäkringar hela tiden, vill ha något lugnande besked. Vad tror du om
kommer
det
gå bra?
Kommer det gå bra? Ja. Och att man det, och då är där direkt, och ja, allt kommer gå jättebra. Hur vet du det? Brukar man ibland få höra då. Hur vet du att det kommer gå bra?
Och det vet man inte.
Nej, det vet jag ju inte.
Det brukar gå bra.
Ja, det brukar gå bra.
Men man kan inte garantera det.
Man kan inte garantera det, och därför brukar det liksom inte heller hjälpa så himla mycket mot oron. Sen finns det något som vi ibland kallar för undvikande fällan. Och det är helt enkelt att man hjälper sitt barn att undvika det som känns läskigt. Okej, men du slipper gå på provet. Vi säger att du är sjuk. Det här, jag tror inte jättemånga föräldrar gör just det, men det kan finnas varianter av det. Liksom att man försöker hela tiden se till att barnet ska slippa det som känns läskigt. Det är så begripligt att man gör det. Det vill jag verkligen understryka. Det gäller egentligen alla de här fällorna. Att som förälder vill man ju bara sitt barns bästa och att det ska bli så bra som möjligt. Och när barnet bara sitter och gråter och säger att jag vill inte det, jag vill inte gå hem till min kompis. Liksom, hur ska man göra? Ska man tvinga barnet att gå hem och vara hos en kompis?
Så det ska man alltså.
Ja, vi får väl komma till finliret där, för bara okay. Tvinga tror jag inte kommer bli vara hjälpsamt, men att bara undvika, det är i alla fall någonting som inte kommer att lindra oron i längden, tänker jag.
Eftersom barnet aldrig märker att oron var överdriven.
Nej, exakt. Det blir som att det blir oron som bestämmer då på något sätt, om det är oron som sätter spelreglerna hela tiden.
Mm.
Sen har vi några andra fällor som jag tänker kan vara bra att vara uppmärksam på också. Vi pratar ibland om något som heter frustrationsfällan. Jag tänker att den går lite hand i hand med det här med diskussionsfällan. Men att man bara blir arg och säger åt ungen att skärpa sig. Typ. Också helt begripligt när man har ägnat liksom 3 timmar åt att älta någonting. Eller tillsammans oroa sig över någonting. Och försöker få barnet med på tåget. Och så till slut bara, nej men nu får det väl vara bra. Nu får du bara lov att göra det här. Liksom. Så att den kan man vara... Man kan vara uppmärksam. Hamnar man ofta i den så vet man säkert det. Men det kan vara bara bra att veta att det är lätt hänt när man är med någon som är väldigt orolig. Det är jobbigt och man kan bli väldigt frustrerad. Belöningsfällan är den när man liksom på uppstuds försöker liksom muta barnet och göra saker och ting som det kanske inte vill. Eller...
Alltså när barnet har börjat säga att det här kommer inte funka, det här kommer inte funka, då säger man. Ja. Men du, vi går på bio efteråt, då kommer det bli bra.
Ja, exakt. Jag kan inte välja kläder och tänk om jag väljer fel kläder. Vad ska jag ha på mig när jag går till skolan idag? Nej men, okej, du får spela hela kvällen. Bara du kastar på dig någonting nu och kommer iväg. Liksom. Det där när man bara slänger ur sig något. Men,
till skillnad från om man har ett planerat sånt belöningssystem. Ja. Där man liksom har bestämt i förväg.
Ja, exakt.
Alla dagar när du kan välja kläder och gå till skolan, ja. Då... Jag vet inte vad, då får du välja musiken i bilen.
Ja, exakt. Nej, men verkligen. Planerade belöningar är absolut... det kan vara jätteviktigt i en liksom, beteendeförändring. Men att bara slänga ur sig de här grejerna... Problemet med det är framförallt att det inte hjälper så mycket. Och sen den sista fällan som vi pratar en del om är det som kallas för kompensationsfällan. Alltså att när man som vuxen kliver in och löser en massa saker åt barnet. Liksom, barnet är helt upprivet. Jag vet inte hur jag ska skriva den här uppsatsen. Liksom. Oh, men okej, jag tittar igenom den så innan du skickar in den. Och jag fixar det här åt dig så att du kan gå och lägga dig nu. Eller liksom vad det är. Så att man som förälder eller vuxen då i barnets liv liksom tar över saker som barnet egentligen skulle behöva träna på själv. Det är ju liksom en utvecklingsprocess hela barn- och tonårslivet där man behöver ta sig an svårare och svårare saker själv. Och om man då som vuxen kliver in hela tiden och löser åt barnet så får faktiskt inte barnet chansen att liksom, ta sig an det här på egen hand.
Okej, så det här är vad man inte ska göra?
Ja, men som man lätt hänt gör. Jag vill verkligen understryka det. Att det
ja, men jag gör det, absolut. Och du var väldigt tydlig också med att man inte ska tänka att det är för att man har gjort de här sakerna som barnet...
Nej, precis. Det vet vi absolut inget om. Utan det enda vi vet är att vi ser att en del föräldrar hamnar i det här och det verkar inte vara så hjälpsamt. Och det finns alternativ.
Mm. Och vad är de?
Ja, vi kan tänka oss att det är som 2 områden där som man kan ha med sig att det här kan man faktiskt jobba med. Det första området handlar om att liksom validera barnet och ungdomen som vi säger med psykologspråk. Och med det menar vi att liksom stanna upp, lyssna på barnet. Vad är det faktiskt som pågår här? På vilket sätt är det här jobbigt? Och försöka liksom förstå varför det blir så himla jobbigt. Och det kan handla om att liksom, ja, just lyssna som jag sa, snarare än att försöka gå in och lösa direkt. Som i diskussionsfällan eller försäkringsfällan. Att faktiskt lyssna på ungdomen eller barnet när det beskriver vad som är jobbigt. Och sen att försöka hjälpa barnet själv också att förstå vad det är som är så jobbigt med det här. För de flesta som oroar sig är själva också så här, jag borde inte vara så orolig över det här. Liksom. Jag borde bara skärpa mig typ. Men det är ju jobbigt. Det är ju någonting som känns jobbigt och svårt. Och där barnet är rädd för att något ska bli fel. Och det är inte så konstigt att man är det ibland.
Vänta, förlåt. Är det lite samma som man tänker att man liksom försöker hitta... vad katastrofen skulle vara?
Ja.
Alltså så här, om du, okej, okay, du vet inte vad du ska göra, om hur du kommer gå på det här provet på fredag. Vad är det som händer då om du får underkänt?
Ja.
Ja, men då kommer jag få underkänt på hela kursen.
Ja.
Och då kommer jag inte komma in på det gymnasiet. Ja. Och då kommer jag inte, alltså är det så du menar?
Ja, det tycker jag att man kan, det kan absolut vara ett sätt. Särskilt om man som förälder faktiskt inte först, eller som vuxen i barnets liv faktiskt inte förstår vad det handlar om. Ja. Varför är det här så jobbigt?
Mm. Och barnet själv kanske inte riktigt förstår.
Nej, då kan man absolut behöva luska lite i det. Och sen tänker jag också att man bara kan göra det väldigt enkelt för sig själv. Och bara så här, ja men jag fattar att du är orolig över det. Okej, handlar det om att du är orolig att du inte ska komma in på något bra gymnasium och då inte ska få något vettigt jobb i hela ditt liv? Så här. Mm. Ja, men jag fattar att du är orolig över det. Jag fattar att det här känns jobbigt. Du är jättenervös. Man behöver inte göra det så krångligt utan bara så här, liksom, okej, du är orolig. Du är rädd nu. Usch vad jobbigt.
Mm.
Så stanna upp och liksom bekräfta att det här känns jobbigt just nu för dig.
Hur användbart tror du att det är att liksom hålla på och så här benämna känslan i kroppen och sånt? Alltså så här, var känns det när du blir så här orolig? Känns det i magen? Känns det i bröstet? Mm. Känns det i händerna som man håller på?
Ja, jag tror att man kan... Alltså det, där tänker jag att vi är så olika med människor hur påtagligt det där är, vad som händer i kroppen och hur besvärande det är. Så har man ett barn som också blir väldigt besvärad av allt det här som händer i kroppen, så tror jag att det kan vara ganska klokt att göra det. Liksom, är det så där i magen nu igen som det brukar vara? Eller liksom, hur känns det? Men hjärtat rusar. Okej, så det verkligen dunkar där inne. All right, jag fattar. Men framförallt att försöka visa att jag fattar att du har det jobbigt. Jag fattar dig, liksom. Och det, så här är det just nu.
Precis, för det du är inne på är ju någon sorts acceptans kring känslan och att man inte vet hur det kommer gå.
Ja, exakt. Att på något sätt stanna upp i det snarare än att tillsammans med ungdomen eller barnet bara gasa iväg i alla olika eventualiteter som skulle kunna hända.
Och ta bort det där, och ta bort det, osäkerheten.
Ja. Verkligen, att försöka stanna kvar. Okej, men just nu är det så här. Shit, du är jättenervös för det här. Ja, jag fattar. Jobbigt. Jobbigt läge. Mm. Och i det här, vi väver in liksom lite olika strategier här. Men att också visa, det här handlar ju också om att visa värme. Att liksom, och det låter ju... Jag vet inte hur det låter. Det kanske man inte alltid vet hur man ska göra. Men att verkligen stanna upp och lyssna på sitt barn en stund. Inte som förälder eller vuxen liksom försöka lösa någonting. Utan bara vara där. Okej, är det så här just nu? Shit, tufft för dig.
Mm. Tråkig behavioristfråga.
Ja.
Finns det någon risk att man förstärker de här orostankarna genom att göra det till en supermysig stund där man säger, åh, jag tycker så mycket om dig och jag förstår att det är jobbigt?
Ja,
är det en risk?
Ja,
eller är det här bara en...
Jag vet inte. Det är väl en, som man säger, en empirisk fråga. Det skulle man behöva undersöka.
Ja. Behavioristfråga svar på behavioristfråga.
Ja, eller hur? men det vore ju faktiskt väldigt spännande att se så här, om man bara gör det här som en intervention, vad händer? Liksom, vilka förändringar ser man. Jag tror att liksom, utan att ha ett data för att svara på det, så tror jag att det är så att man också, det bästa är om man också kan lägga till nästa del i det här som jag ser som liksom, strategier att hantera det här. Och det är att liksom, det här med att stanna upp, avvakta pratar vi mycket om, alltså att inte som vuxen lösa alltihopa. Och visa värme, validera känslan. Det behöver också hänga ihop med att uppmuntra att ungdomen eller barnet själv börjar ta itu med lite problem.
Ja, man kan inte bara göra det här just när man validerar.
Nej.
Man måste också...
Jag tror att det är väldigt bra om man kan få till båda delarna. Att man liksom, när man har hjälpt barnet att kanske landa lite grann, lugna sig lite grann genom det här att validera känslan eller bekräfta känslan, så kan man också fundera på så här, men vad är det för saker som skulle behöva... Vad behöver du göra här? Vad behöver du göra för att ta itu med det här? Och i det här läxexemplet som jag hade, så kanske det går att komma på ganska konkreta saker som barnet eller ungdomen skulle behöva göra med mer eller mindre hjälp av en vuxen. Ett mindre barn behöver mer hjälp av en vuxen, och ett större barn behöver göra det mer på egen hand. Men,
alltså vänta, vad sa du? Vad är det du behöver göra?
Ja, nu när du är så orolig över det här med läxan, vad är det du skulle behöva göra? Vad behöver du för att kunna gå vidare med det här? Och så kanske man kan spåna på några olika idéer tillsammans.
Och då, är det en poäng med att du formulerar det som en fråga och inte att man ger förslag?
Ja, precis. Man kan ju i alla fall, men jag tänker mig att liksom målbilden som förälder till ett barn är ju att någon gång i framtiden ska den här underbara lilla människan kunna göra det här på egen hand.
Mm.
När den är 35 kanske eller något.
Men, då kan man göra läxor på egen hand.
Ja, då kan man göra läxor på egen hand. Det är min egen målbild för mitt barn. Liksom, beroende på hur gammalt barnet är så behöver man ju som förälder också vara med. Men liksom att då spåna på så, men vad är det kruxet här då med den här läxan? Vad är det du inte, varför är du så himla orolig över det här? Vad är det du inte vet? Ja, men jag fattar inte vad det är man ska göra. Ska man skriva ner alla liksom landskap i Sverige eller ska man rita det på någon jäkla, jag fattar inte vad jag skulle göra för någonting, säger barnet då. Okej, okay, men aha, men hur skulle du kunna ta reda på det här?
Mm.
Och så ser man om man kan liksom lirka fram lite idéer kring vad är det barnet kan göra istället för att bara sitta och älta med sin förälder eller sin vuxen.
Precis, alltså konkretisera problemet.
Ja,
mer.
Ja, exakt.
Och vad då? För det du gjorde nu var ju liksom väldigt öppna frågor.
Ja, det tror jag kan hjälpa. Det här är, man måste inte göra det perfekt, tänker jag, för att det är svårt. Man är själv helt så här, barnet är oroligt för 151 gången.
Får man själv irriterad.
Om man själv är irriterad och står och lagar mat. Men liksom så här, då kan man ju kanske säga, kan vi prata om det här efter? Vi tar ett snack om det här eftermiddagen. Och så försöker vi hjälpas åt att reda ut det. Men jag tänkte på din fråga där, finns det en poäng med att låta barnet göra det? Ja, jag tror att det finns en poäng att i alla fall se vad man kan lägga att barnet kan göra själv. För att jag tror att det finns en stor risk att det annars landar i att föräldrar ska lösa det. Eller den vuxna ska lösa det. Men jag tror att det är bra om man ser vad barnet själv kan göra. Försöker uppmuntra det.
Och precis, med sådana öppna frågor, då kommer ju barnet generera förhoppningsvis. Spåna lite vad jag skulle kunna göra.
Ja.
Och du sa det så här bra innan ju, med att man liksom vill uppmärksamma och uppmuntra, vadå?
Ja.
Förslag från barnet.
Ja, precis. Förslag från barnet och också egentligen alla försök från barnet att faktiskt ta itu med sånt som väcker oro på ett nytt sätt. Så handlar det om att barnet själv provar lite problemlösning, så tycker jag då ska man vara där och uppmärksamma det. Alla barn gillar inte att man säger så här, bra jobbat! Min sexåring sa det till mig häromdagen. Jag hatar när du säger snyggt jobbat, mamma. Okej, nu har jag sagt det lite för mycket. Men att uppmärksamma försök kan man göra.
Ja, så när det kommer så säger man, det var en bra idé.
Ja, eller när man märker att barnet har prövat att ta itu med problemet istället för att bara liksom idissla det. Oj, vad gjorde du? Jaha, hur blev det? Mailade du läraren och frågade? Okej, då fick du försvar. Eller... provade du bara att skriva någonting? Shit, vad modigt. Hur var det? Vad hände då? Så att man verkligen försöker vara där och följa upp de här små stegen som handlar om att ta itu med oron på ett nytt sätt.
Men det måste också betyda att man måste vara uppmärksam de gånger när det är ett prov i skolan och det rullade på bra.
Ja.
Då måste man ju vara där och se det då. Så här, kolla, den här provet gick ju superbra. Vad var det som funkade den här gången?
Ja, precis. Och inte... med den här målsättningen. Det där provet gick ju superbra, så nu borde du väl ändå fatta att du är skitduktig och aldrig har något att oroa dig över.
Just det.
För det kommer inte funka. För vem vet vad som händer i framtiden. Men däremot det andra. Men hur gjorde du den här gången? Hur blev det?
Fokus på liksom problemlösningsfärdigheterna som fram till det.
Exakt. Och kanske också, du var ju jätteorolig innan. Hur blev det den här gången? Hur tog du tur med det?
Kan inte du berätta om den här studien, om man vill vara med i den?
Ja, precis. Just nu så håller vi på och testar en internetförmedlad behandling för ungdomar som oroar sig överdrivet mycket. Och i den behandlingen så jobbar ungdomarna med ett liksom, internetprogram kan man säga. Och sen har en vårdnadshavare ett internetprogram som man jobbar med. Och så har man båda har kontakt med en psykolog under liksom, behandlingens gång. Vi kommer att inkludera deltagare i den här studien hela våren här, 2021 tror jag, kanske en bit in på hösten. Och i den här studien så lottas man till att få behandlingen direkt eller så får man behandlingen efter 12 veckor. Och sen kommer vi liksom jämföra då de som har fått behandlingen och de som inte har fått behandlingen. Var är förändringen i oro störst?
Och hur gammal ska man vara?
Man ska vara mellan 13 och 17 år för att vara med. Och man ska ha en vårdnadshavare som kan vara med på spåret eller på tåget och hjälpa till liksom, och jobba parallellt.
Måste man bo någon särskild plats?
Man kan bo i hela landet. Och man kan anmäla sig själv. Då kan man googla på BIP, B-I-P. överdriven oro, så kommer man komma till, till en sida där man kan anmäla sig, och så blir man uppringd av någon som stämmer av om det här är någonting som faktiskt kan passa.
Mm.
Så det är upplägget.
Jag kan lägga länken i avsnittsbeskrivningen.
Ja, det får du hemskt gärna göra.
Super, tack så hemskt mycket Tove.
Tack för att jag fick komma.
Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook, och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.